15 april 1992, 19.30, nyheterna på tv.
Aprilvädret spelade publik och spelare ett spratt när Gais skulle möta Öster på Gamla Ullevi. Strax före avspark var det så mycket snö på planen att allt spel var omöjligt. För första gången så blev alltså en allsvensk match inställd på grund av snöhinder i Göteborg. Och snön ställde till problem också på andra platser. I Jönköpingstrakten var det blixthalka eftermiddags och 7 bilar körde av vägen. John, ska det vara så här?
Ja, vintern är inte slut när vi får betala för den milda vintern som vi hade i södra Sverige. Och framförallt är inte vintern slut i fjällen, för där är det mycket snö. Mer än en halv meter på de allra flesta håll från Dalafjällen och ända längst upp i norr. Vissa håll mer än meter djup snö, ja, till och med upp mot en 3 meter allra längst i norr. Och nu på de senaste dagarna har det också kommit snö i Svealand och i norra Götaland. Det här är snöljusmätningar från i morse. Och nu under dagen så har det snöat en bra bit ner här i Götaland. Och det är, som vi hörde, stora trafiksvårigheter i mellersta och norra Götaland.
Och tittar jag ut genom fönstret nu så har det inte varit så mycket snö på hela vintern som det ligger nu utanför huset här. April 1992, Nordkorea.
Idag firar en av de sista kvarvarande stalinistiska kommunistledarna i världen sin 80-årsdag med sedvanlig pompa. Det är Nordkoreas ledare Kim Il-sung som firas med föreställningar, jätteparader och uppvisningar också på det stadion i Pyongyang som bär hans namn. Omkring 100 000 skolungdomar utförde massgymnastik till den store ledaren som Kim kallas i den exempellösa personkult som tillämpas i Nordkorea. Flott uppvisning alltså, men ganska få utländska dignitärer bland gästerna nu sedan kommunistregimerna fallit på de flesta håll.
Ryssland, 15 april 1992.
Rysslands president Boris Jeltsin red ut stormen i parlamentet och idag röstade församlingen igenom ett beslut som gör det möjligt för Jeltsin att fortsätta sin reformpolitik. Vår korrespondent rapporterar från Moskva.
Den ryska regeringskrisen är över sedan president Jeltsin idag vann en avgörande omröstning om det ekonomiska reformprogrammet. Jeltsin får behålla sin närmast enväldiga makt och kan även i fortsättningen genom dekret driva igenom reformerna utan parlamentets godkännande. Efter beslutet i folkkongressen idag drog regeringen omedelbart tillbaka sin avskedsansökan. Och därmed undanröjs också risken för att internationell hjälp motsvarande 140 miljarder kronor skulle frysa inne. Jeltsin-anhängarna i parlamentet har lyckats splittra oppositionen som i första hand består av före detta kommunister. Men talesmän för oppositionen lovar ikväll att fortsätta bekämpa det ekonomiska reformprogrammet som de hävdar tvingar miljoner in i fattigdom och misär. Jeltsin och hans ministrar anser att chockterapi, som de säger, är enda möjligheten att klara övergången från kommunism till kapitalism. Idag bestämde alltså Rysslands parlament efter dagar av förvirrade diskussioner att chockterapin ska fortsätta. Peter Löfgren, Rapport, Moskva.
April 1992. Ska det redan bli nyval i Lettland?
Lettlands president vill utlysa nyval i sitt land. Det nuvarande parlamentet klarar inte av att driva reformprocessen tillräckligt snabbt och effektivt. Det säger president Anatolijs Korbunovs i en intervju med Ekots Baltikum-korrespondent.
Enligt den lettiske presidenten saknas det i det nuvarande parlamentet förmågan att driva det nödvändiga lagstiftningsarbetet tillräckligt snabbt. Dessutom är allt för många av ledamöterna frånvarande under parlamentets arbete. Vi måste komma ifrån det system vi har haft att en tredjedel av ledamöterna har andra arbeten vid sidan om. Därför borde nyval utlysas så snabbt som möjligt, säger Anatolijs Korbunovs.
Ja, to vajadzētu. Mums galvenais vajag pabeigt partiju likumu pieņemt, vēlēšanu likumu un pilsonības likumu un noteikt vēlēšanas.
Man borde anta en lag om partier, om medborgarskap och utlysa nyval så snabbt som möjligt. Själv anser Gorbunovs att det borde krävas 10 års bosättning i landet för att få medborgarskap. Det skulle innebära att de ryssar som kommit till Lettland efter 1982 inte skulle få delta i valet. Reformprocessen måste nu påskyndas, säger Gorbunovs, men han konstaterar samtidigt att det inte finns några erfarenheter någon annanstans ifrån som letterna kan utnyttja. Många utländska investeringar uteblir nu på grund av den långsamma takten i privatiseringen av statlig egendom och oklarheter kring ägandeförhållanden. De som fick sina egendomar socialiserade efter kriget har nu rätt att få dem tillbaka. Men, säger han, det kommer dröja länge innan alla ägandeförhållanden har retts ut. Anders Eriksson i Riga.
Den 16 april 1992. Vulkanen Etna spyr ut sin lava.
Vulkanen Etna fortsätter att spruta lava. Tjock dimma, kyla och hård vind har fördröjt planen på att blockera flödet med en barriär av cementblock. Här en rapport från Etna vid midnatt i natt.
Bara en meter nedanför oss i den svarta natten pulserar den orangea lavan fram ur en öppning i berget. Massan fullkomligt väller ut i allt snabbare tempo. Det är olidligt hett och vi håller oss i rörelse för att inte värmen ska tränga igenom skorna. Det kompakta mörkret som bara lyses upp av den glödande lavan signalerar ännu en dag av ostadigt väder. Den självlysande massan sjuder och det fräser till när träd och buskar slukas av lågorna. Vår guide Giovanni förklarar att vi står vid en biflod, en avstickare till en kilometerbreda moderfloden som långsamt slingrar sig ned mot byn. Det är en oerhört vacker syn. Sent igår kväll hölls en presskonferens. Civilminister Capria och vulkanexperterna tvingades då erkänna inför hundratals journalister från hela världen att alla försök att tämja lavaflödet från Etna misslyckats. Men de höll envist fast vid att läget var under kontroll. Något som amerikansk militär inte höll med om. Kriget mot det svarta monstret har bara börjat, konstaterade professor Barbarini. Planen att försöka leda bort lavafloden från bebodda områden genom att blockera lavan i den så kallade tunneln som bildats i Kalannadalen bedöms fortfarande som realistisk men mycket svår genomförbar på grund av kraftig vind, tjock dimma och piskande kyla. Tove Matre, Safirana, Etna.
Den 16 april 1992. Åter en rapport från snö och vädret över Sydsverige. Tittar jag ut genom fönstret så ligger snön nu decimeter djup utanför fönstret.
Ja, under kvällen och natten har ett snö och väder dragit fram över väst- och mellansverige. Just nu rör sig snön österut och... Enköpingstrakten har snöfallet orsakat trafikproblem hela natten. Och det är minst sagt slirigt nu på morgonen också, rapporterar Erik Lindfält.
Fortfarande så ryker av yrsnö över hela Jönköping. Det är nordanvinden som drar in över Vättern och ställer till de här problemen i södra Vätterbygden. Men det är långt ifrån enbart södra Vätterbygden som drabbats. Hela Västsverige och Småland har känt på det här försenade snöovädret som alltså började igår kväll och sen fortsatt under natten. E4-an mellan Huskvarna och Gränna var en av de vägar som råkade riktigt illa ut. Stora långtradare satte på tvären och blockerade vägen fullständigt. Nu ska E4-an vara öppnad igen, men polisen avråder alla som har funderingar på att ge sig ut att ta bilen. Trots det så finns det en och annan som trotsar varningarna och halkan och har givits ut som ni hör. Men det går slirigt och halkigt och mycket, mycket sakta i snöröken och blåsen.
Den 16 april 1992. Libyen svarar på FN-sanktionerna.
Sverige finns bland de 7 västerländska stater som sent igår kväll fick delar av sin ambassadpersonal i Libyen utvisad. Libyens åtgärder är ett svar på motsvarande beslut, bland annat i Stockholm, om minskningar av libysk diplomatisk närvaro.
Det libyska svaret kom snabbt, bara några timmar efter det att utrikesminister Margareta af Ugglas igår förklarade 5 av Libyens 9 diplomater i Stockholm icke önskvärda, meddelade det libyska utrikesministeriet att några personer i den svenska representationen måste lämna landet. Hur många svenskar som måste lämna Tripoli är ännu inte känt. På den svenska beskickningen i Tripoli finns bara 3 anställda med diplomatisk status. Sammanlagt finns ett 20-tal svenskar i Libyen, en del av dem gifta med libyska medborgare. Libyernas åtgärd är en direkt följd av den svenska regeringens snabba beslut att verkställa sina förpliktelser enligt FN:s säkerhetsråds sanktionsbeslut mot Libyen. Tillsammans med de svenska diplomaterna utvisas också ambassadpersonal från Japan och 5 andra europeiska länder, bland dem Italien, Frankrike och Tyskland. De här markeringarna från libysk sida var väntade. När diplomater av olika anledningar förklaras icke önskvärda i ett land möts det ofta av motsvarande utvisningar. I det här fallet handlar det dock inte om att stänga några ambassader, vare sig i Tripoli eller någon annanstans. Det är just diplomatiska markeringar och inte fråga om att avbryta några diplomatiska relationer. Rent praktiskt kan det bli svårigheter för de utvisade diplomaterna i Libyen att lämna landet. Flygvägen är stängd efter FN:s flygbojkott, men det finns möjligheter att ta sig land eller sjövägen ut ur landet. FN:s sanktionskommitté kan också besluta att tillåta att utländska medborgare evakueras med flyg, men ett sådant beslut har ännu inte kommit.
Rapporterade Lars Kobbe.
April 1992. Kabul i Afghanistan. President Najibullah kuppavsatt och befinner sig någonstans i landet.
Utrikesminister Wakil, en gång Najibullahs förtrogne, säger att han hoppas på en övergångsregering och samförstånd med gerillan. Idag rapporteras han har sökt upp den mäktige gerillaledaren Massoud som styr hela norra Afghanistan för att för första gången förhandla med honom om landets politiska framtid. Inne i Kabul är läget lugnt. Gerillan står ett par mil norr om stan och de mest radikala ledarna hotar att storma om inte den gamla regeringen försvinner helt. Koalition är ett fult ord för dem. Men Massoud, som inte hör till de radikalaste, är den som har läget i sin hand. Hur han kommer att spela spelet om Kabul vet ingen än. I Peshawar i Pakistan, på gränsen till Afghanistan, har entusiastiska motståndsmän börjat växla pakistansk valuta mot hemlandets i hopp om att snart kunna åka tillbaka. Det är här, på betryggande avstånd från striderna mot den afghanska armén, som man hör de fränaste orden mot regimen i Kabul. Det som oroar både FN och stormakterna är att de olika grenarna av gerillan ska börja bekämpa varann när Najibullah är borta och det afghanska inbördeskriget bara går över i en ny fas. Därför alla maningar till lugn.
We urge again today all factions to cooperate with the UN efforts.
rapport från de svenska förberedelserna för världsutställningen i Sevilla i Spanien. 17 april 1992.
Det största internationella evenemanget någonsin öppnar på måndag i Sevilla i Spanien. Omdömet kommer från chefen för den svenska paviljongen på världsutställningen, som är just det evenemang det handlar om. Men fortfarande idag jobbar man för att få Hans Alfredsons svenska paviljong färdig i tid.
Bara 2 dygn kvar tills världsutställningen öppnar och kärnsvenska Furugolf får en sista fernissa. Men ännu återstår ett berg av byråkrati att besegra. I paviljongens restaurang viskar personalen och plockar glas på det som ska bli smörgåsbord.
Har vi mer snapsglas?
För exotisk mat som renkött, älgstek och ripa ligger fortfarande i spanska tullen.
Jag har gått ner 4 kilo här på 14 dagar. Men det har varit lite pirrigt, klart. Men det är klart, allting löser sig om man är optimist. Och det är vi. Alla är optimister.
Från måndag fram till 12 oktober så ska miljoner besökare ströva igenom världsutställningen och några 100 000 även söka sig till Sverigepaviljongen. Där Selma Lagerlöf på Acka möter vid ingången. En äkta snögubbe sprider svalka i Sevilla-sol och Linné grubblar över en smultronplanta i en äkta gräsmatta.
Ja, det är inte så mycket att man kan ta på saker och man kan känna på saker, och vi har väldigt lite sån här laser och video och sånt, utan vi har mest saker som man ska känna och lukta och fingra på och uppleva med ögonen.
Hasse Alfredsson, som svarat för den del som visar kultur och traditioner, har tänkt sig en normalt okunnig men nyfiken spanjor som besökare. Och när den spanjoren ska titta på Alfred Nobel, då kommer det att hända saker.
Och det här är en skulptur av Arne Berg som har gjort gubbarna på Vasamuseet. Och var 50 minuter så trycker han ner den här och då hörs det en dov explosion från stenarna, och så rasslar ut såna här guldpengar som rinner ut på golvet. Och är det någon modig människa som snor en guldpeng, så står det på spanska här att denna har jag tagit på svenska paviljongen i Sevilla.
Andra sidan av den svenska guldpengen i Sevilla är just industrin. Andra våningsplanet i paviljongen utnyttjas av svenska företag med tillfälliga utställningar. Och varje vecka visar ett nytt svenskt företag upp sig. Först ut är Volvo som satsar stort med konferenser och PG Gyllenhammar själv på plats.
Det är både en encyklopedi av all kunskap i världen. En sorts Disney World i form av familjefest. Det är ett Förenta Nationerna där alla länder samarbetar, och det är en jättelik kulturfestival.
Men tror du att svensken i gemen har något utbyte av det här?
Ja, han har det, eller hon har det om hon kommer hit. Och på sikt kommer alla att ha nytta av att Sverige gör bra ifrån sig i ett sånt här stort internationellt sammanhang. Det är ju det största internationella evenemanget i alla kategorier någonsin.
Ingmarie Froman för Rapport i Sevilla.
...17 april 1992, nytt namn på Ryssland.
Det ryska parlamentet ändrade idag efter bara 1 dygn sitt beslut om vad Ryssland ska heta officiellt. Igår ändrade parlamentet namnet från Ryska federationen till Ryssland. Men efter protester från icke-ryska deputerade fattade lagstiftarna ett nytt beslut i kompromissens tecken, och på tillskyndan av president Jeltsin. Från och med idag så heter landet officiellt Ryska federationen Ryssland. Och det skrivs med en punkt mellan Ryska federationen och Ryssland.
Och det är väldigt viktigt. En rapport den 17 april 1992 berättar att svenska företag köper upp och etablerar sig i gamla DDR, Deutsche Demokratische Republik.
En rad svenska företag har nu börjat köpa upp företag i det gamla DDR. och fast mycket är slitet och fast människorna i östra Tyskland saknar kunskap om hur en marknadsekonomi fungerar, så upptäcker svenskarna att det finns annat kunnande de kan dra nytta av i de gamla DDR-företagen.
I östra Tyskland kallar många det ännu för Sydsverige. Det ligger i det enade Tyskland. Delstaten heter Mecklenburg-Vorpommern med Skåne på andra sidan Östersjön. Huvudstaden Schwerin har ett slott som i sagan. Norra delen av området var svenskt till 1814. Och här i norr, i det före detta DDR, där vajar den svenska fanan på nytt. Skånska företag har gått in i det tyska Sydsverige igen. Över Mecklenburgs slätter, ännu plattare än de skånska, reser sig silos och foderanläggningar som förr hörde till DDRs kollektivjordbruk. Nu ägs de av skånska lantmännen som vill få fotfäste inom EG innan svenskt jordbruk avvecklas, som man säger. Så i kundtidningen finns nu inte bara skånska skörderapporter. Skörden i Mecklenburg är nu lika intressant. DDRs bristsamhälle kan också ge ett svenskt företag idéer, säger den svenske vdn som sitter i Schwerin.
Vi har också hittat tekniska lösningar som är annorlunda än de vi har haft och de vi har hemma. Vi ser enkla lösningar som naturligtvis är utvecklade med de enklare hjälpmedel man här har haft. Och det är lösningar som vi kan ta med oss hem och använda hemma.
Att utländska företag köper upp de gamla DDR-företagen, det betyder ofta räddningen för dem. För när västtyskarna köper upp firmor så gör de det ofta för att lägga ner dem, för att bli av med en konkurrent. Det säger platschefen här.
Aber einen offiziellen Ausbau der Mischförderproduktion hätte es garantiert nicht gegeben, da in unmittelbarer Nachbarschaft im alten Westdeutschland durchaus so viele Produktionskapazitäten vorhanden sind.
DDRs största plastföretag Norrkunn i Schwerin är idag svenskt, det vill säga skånskt. Plastkoncernen Perstorp tar sig in på tyska marknaden och hoppas på Östeuropa. Här ses svenskarna som räddare.
Es wäre eher die Möglichkeit, dass der Betrieb dann hier nicht mehr besteht, wenn es durch ein altbundesdeutschen Unternehmen gekauft wäre. Also der Vorteil liegt schon bei den Schweden.
Die Westdeutschen wollen bloß die Leute haben und zum Schluss gehen sie doch. Wir haben keine Sicherheit, ne? Und so hoffen wir, dass wir bei die Schweden-Manager irgendwie Sicherheit haben.
I DDR återvanns plast inte av miljöskäl utan av brist på råvaror. Köpet av den gamla DDR-fabriken har gett Perstorp en fördel när Tyskland nu höjer kraven på återvinning.
Det finns inom Norrkunnen en sedan 10 år fungerande anläggning för att ta tillbaks hushållsavfall och omvandla till råmaterial för vår egen tillverkning.
Så det är egentligen någonting, en fördel jämfört med hur det är i väst?
Man ligger längre fram än många västföretag gör, ja.
Nicht das einverleibende, sondern einfach das miteinander zu organisieren und zu suchen. Und das ist so unheimlich wohltuend. Und das, genau das war eigentlich bei vielen auch größeren westdeutschen Firmen eigentlich nicht so deutlich spürbar.
April 1992. Ett fritt Moldavien, eller ett Moldavien som går upp i Rumänien. Det är frågan.
Vad ska jag säga? Det är чисто по-человечески. Мы к ним не лезем, он их не земля. Мы не хотим от них ничего. Они от нас не знают, что хотят.
Han är kommandant för en av utbrytarnas försvarsposteringar i Benders utkant. Han säger att han är en vanlig människa och att han inte förstår varför de moldaviska styrkorna beskjuter dem. Utbrytarna gör ju inga anspråk på resten av Moldavien. Bakom sandsäckar och betongblock och pansarfordon, som egentligen bara är hembyggda trappor, ligger han och de andra rysktalande rebellerna med kikar och spanar in på andra sidan. Egentligen tillhör Bender och hela Dnesterområdet Moldavien. Men eftersom de rysktalande befolkningsgruppen här är rädd för att Moldavien, som till största delen består av rumänsktalande, ska återförenas med Rumänien och bilda ett Storrumänien, så tog man saken i egna händer och utropade en egen socialistisk sovjetrepublik kring floden Dnester. en av de mest utvecklade delarna av Moldavien. Men det här behöver inte vara för evigt, säger rebellerna. Helst vill vi ha en moldavisk federation med en president som i USA, säger kommandanten. Men om Moldavien och Rumänien ska återförenas, då ställer vi oss utanför och förblir en oberoende republik. Ingmar Löfgren, Bender.
April 1992.
Stora delar av Afrika står inför den värsta torkkatastrofen på mycket länge. Och medan världens ögon är riktade mot striderna i Europa och det gamla Sovjetunionens sönderfall riskerar sammanlagt över 100 miljoner människor i Afrika att drabbas av hungersnöd. I Zimbabwe, som idag firar sitt 12-årsjubileum som stat, har till exempel 90% av majsskörden torkat bort.
Det här är bilden av södra Afrikas kornbod Zimbabwe. Här har torkan bränt sönder 90% av landets majsfält och betesmarker. I kampen om vattnet har hundratusentals vilda djur redan dukat under. Nu står boskapsjordarna på tur, men fångade vid uttorkade vattenhål kommer alla de här korna att vara dömda till undergång. Minst 10 miljoner människor bara i Zimbabwe närmar sig nu svälten. Bara nötter återstår att äta i 50 grader värme. Barnen är de som först kommer att drabbas. Men Zimbabwe är inte ensamt. Stora delar av Afrika upplever den värsta torkan i mannaminne. Hela södra Afrika är drabbat, med Sydafrika, Botswana, Zimbabwe och Mozambik. Torkan har också slagit i andra delar av Afrika, till exempel Sudan, Somalia och Etiopien. Över 100 miljoner människor riskerar att drabbas av svält. I Etiopien dör redan djuren i tusental varje dag i brist på vatten och mat. Människorna får gräva allt djupare i de vattenhål som fortfarande finns kvar. Tiotusentals människor har redan lämnat sina hembyar och samlas i läger i hopp om att få mat. Men världen utanför har ännu inte vaknat för nöden. Bara små hjälptransporter har ännu kommit igång. FNs lastbilar står tomma och oanvända, och i hamnarna finns inga fartyg med mat. Och om hjälpen inte snart kommer igång så varnar hjälporganisationerna för att scenerna från Etiopien 1984, när 1 miljon människor svalt ihjäl, kommer att upprepas innan året är slut.
April 1992. I Peru är det oroligt värre.
Perus maoistiska gerilla Sendero Luminoso har trappat upp kriget mot regeringen och samtidigt bytt taktik. President Fujimori har ju motiverat sitt beslut att upplösa parlamentet med att han vill ha en mer effektiv kamp mot gerillan. En 12-årig kamp som hittills krävt 25 000 liv. Men kritiker hävdar att det kan bli tvärtom.
Sendero Luminoso är en mycket doktrinär gerilla, närmast jämförbar med röda khmererna i Kambodja. Sen något år tillbaka har Sendero Luminoso huvudsakligen mördat bönder, socialarbetare och präster. Logiken är att allt som lindrar misären inom det nuvarande systemet är av ondo. Gerillan vill ha en polarisering. När Perus president Alberto Fujimori med stöd av militären upplöste parlamentet och gav sig själv extraordinära maktbefogenheter fick Sendero Luminoso nya argument för sitt krig mot staten. Gerillan svarade snabbt med en rad attentat mot polisstationer och militärförläggningar. Det tolkas av experter som en ny taktik. Fujimori motiverade sina åtgärder med att parlamentet och rättsväsendet hindrat hans kamp mot terrorism, narkotikahandel och korruption. skeptiker hävdar att militären redan förut hade stora maktbefogenheter. Det råder sedan länge undantagstillstånd i stora delar av Peru. Militären är dessutom inblandad i både narkotikahandel och korruption. Risken är att Fujimoris så kallade självkupp snarast förvärrar krisen i Peru. Kritiker menar att presidentens främsta syfte var att kväsa oppositionen, i första hand APRA-partiet som leds av förre presidenten Alan Garcia och som kontrollerar över en tredjedel av platserna i det nu upplösta parlamentet. Ex-presidenten Garcia har gått under jorden och manar till folkligt motstånd, men möter föga gehör. Peruanerna i gemen stöder president Fujimori och delar hans förakt för korrupta politiker. Lyckas Fujimori i sina uppsåt kan han förbli en hjälte. Om krisen istället förvärras, bland annat med en upptrappning av inbördeskriget, så kan folkopinionen vända. Risken är att det då är för sent. Ingen vågar utesluta att inte militären beslutar att ta över helt och hållet i Peru. Kerstin Bodell, Managua.
April 1992. Bosnien-Herzegovina. Serbjugoslaviska styrkor slår obarmhärtigt.
I Bosnien-Herzegovina fortsätter striderna. Den jugoslaviska armén har lagt under sig fyra större städer som är strategiskt betydelsefulla.
Efter 7 dagars hårda strider har nu serberna tagit kontrollen över staden Foča. De tidigare erövringarna av städerna Bjeljina, Visegrad och Svornik betyder att serberna nu kontrollerar de fyra största städerna i östra Bosnien. Det betyder också serbisk kontroll av de viktigaste vägarna. Man kan nu se ett klart mönster i kriget. De serbiska stridskrafterna lägger systematiskt under sig de områden i Bosnien som enligt serberna ska tillhöra dem. Och offensiven kommer att fortsätta eftersom serberna gör anspråk på 2/3 av Bosniens yta, trots det faktum att de bara utgör 1/3 av befolkningen. Kritiken mot Serbiens aggression växer i omvärlden och framförallt USA trappar upp sina aktiviteter. Ralph Johnson, en hög amerikansk diplomat, är på väg till Bosnien för att, som det heter, uttrycka USAs djupa sorg över den serbiska aggressionen mot det suveräna Bosnien-Herzegovina. Situationen i hela Bosnien är mycket tumultartad med allt ifrån spridd skottlossning till regelrätta frontstrider. I krigets spår krafsas kastanjerna ur elden. En talesman för FNs flyktingkommissariat berättar att hjälpsändningar rövas bort av beväpnade ligor. 6 lastbilar med tält och mat för 100 000 kronor har bland annat fallit i rövarbandens händer. Kjell Albin Abrahamsson, Rijeka, Kroatien.
Serbiska styrkor uppges idag ha intagit en vapen- och ammunitionsfabrik strax utanför Sarajevo, huvudstad i Bosnien-Herzegovina. Enligt andra uppgifter från nyhetsbyrån Tanjug i Belgrad har parlamentsbyggnaden i Sarajevo skadats i natt av projektiler från granatkastare.
April 1992. En rapport från England och London.
Biltullar kan inte lösa trafikproblemen i de stora världsstäderna. Det anser en brittisk trafikforskare som menar att enda vägen ut ur problemen är att övergå från ägande till uthyrning.
London är den folkrikaste och också till ytan största huvudstaden i Europa, vilket minsann också märks i trafiken, som numera är en enda lång stillastående kö. Stan är helt enkelt inte byggd för bilar, den är för trång, medelhastigheten är densamma idag som för 100 år sedan, 15 km i timmen. Den internationellt kände trafikforskaren John Adams vid University College of London tror inte att biltullar kan lösa stadens problem. Han förordar istället en mer radikal lösning baserad på biluthyrning.
Putting a fleet of cars for hire in residential streets. People who belong to the street fleet club would all have plastic cards. And would...
Adams lanserar en modell där varje gata har en flotta av uthyrningsbilar. En klubb där medlemmarna har plastkort och där uthyrningen går snabbt och effektivt. Idag behövs bilen främst för shopping. Adams anser att kunderna istället ska åka cykel eller kollektivt till varuhuset som sen sänder hem varorna samma dag. Historien visar att hemsändning är mycket effektivt, säger Adams. I ett avseende är Storbritannien unikt idag och det är mjölkbudet. 70% av mjölken i landet levereras idag direkt till kunden i glasflaska. Det här systemet kan byggas ut enormt, anser Adams, och omfattar nästan alla stapelvaror från potatis till tvättmedel.
You could look at all the staple products that are consumed, everything from potatoes to detergent. And see how many of those could be delivered in reusable containers, not recyclable but reusable. And I think that the possibilities are enormous.
På det här sättet går man dessutom över till allt fler förpackningar som kan återanvändas. För John Adams är de här förslagen ingen naiv dröm utan något som är helt nödvändigt om vi i väst ska lyckas övertyga tredje världens människor om att jorden inte kan överleva om också de skaffar sig bil. Anders Lindqvist i London.
Och så en rapport från världsutställningen i Sevilla igen 20 april 1992.
Och så ska vi bege oss till Sevilla i Spanien. För idag så var det dags. Efter åratal av förberedelser öppnades Expo 92, den stora världsutställningen där. Och kung Juan Carlos och premiärminister Felipe González invigde.
Människor strömmar in i tusental. Man räknar med att det ska komma 150 000 människor till världsutställningen bara idag på öppningsdagen. Jag står snett framför den svenska och norska paviljongen tillsammans med en ung man från Sevilla som heter Nacho. Vad tycker han om det han har hunnit se hittills? ¿Qué te parece lo que acabas de ver?
Bueno, está todo muy bien montado. Todavía no está terminado, todavía falta algunos retoques, pero está bastante bien. Y los paviljones que he entrado están fantásticos.
Det han har sett verkar fantastiskt. Allting är väldigt stort och i sig är ju inte allting ännu riktigt färdigt, men det ser väldigt imponerande ut. Världsutställningen täcker ett område stort som en medelstor svensk stad. Här ska 110 länder och en lång rad internationella företag och organisationer under 6 månader arrangera mängder av högteknologiska och kulturella skådespel och bländverk. Totalt har Spanien och de deltagande nationerna investerat omkring 26 miljarder kronor i Expo 92. Pengar som kritikerna menar kunde användas till betydligt nyttigare saker i det i övrigt så fattiga och efterblivna Andalusien. Vid en våldsam demonstration i Sevilla igår kväll mot världsutställningen och 500-årsjubileet av Columbus Amerika upptäckt, då skadades ett 20-tal personer, både poliser och demonstranter. Polisen öppnade eld mot de stenkastande demonstranterna och 2 av de demonstrerande och en förbipasserande flicka fördes till sjukhus med skottskador. 36 personer greps, bland dem en ung miljöaktivist från Gotland som fortfarande sitter häktad. Men trots detta sätter ikväll musik- och teaterfestivalen igång och pågår sedan varje natt till klockan 4 på morgonen. Först den 12 oktober när världsutställningen stängs, då kan man säga om Expo 92 blev någonting mer än ett tindrande tivoli för vuxna. Lars Mogensen, Sevilla.
En Afghanistan-rapport 20 april 1992.
Afghanistans president Najibullah, som avgick häromdagen och som sedan dess gömt sig på FN-kontoret i Kabul, har efter förhandlingar idag fått tillstånd att lämna landet. Samtidigt så har en muslimsk gerillagrupp gett regeringen ett ultimatum. Ge er innan veckan är slut, annars så stormar vi huvudstaden. Vi ska över till vår Asien-korrespondent.
Najibullah satte sig i säkerhet hos ett FN-organ men har tills nu hindrats att gå i landsflykt. Men nu har alltså förhandlingar mellan centralmakten och FN, men utan att höra alla gerillagrupper, Najibullah beviljas fri lejd. Och sannolikt försvinner han från Kabul under de närmaste timmarna. Under det senaste dygnet har Mujahedin, den muslimska gerillan, tagit kontroll över ytterligare två av Afghanistans största städer. Jalalabad i ost har getts åt gerillan, men regeringssoldater stannar kvar in i stan för att hindra att flyktingar genast vänder tillbaka, tränger in i stan och plundrar den. Om Jalalabad har sidor rasat i mer än 10 år, stan är den sista stationen på den enklaste uppmarschvägen mot Kabul. Det ligger bara 8 mil bort. Och ta den staden är som att få nyckeln i låset och kunna vrida om. Kandahar i syd i ökenranden mot Balochistan lämnar över sig till Mujahedin samtidigt. Båda städerna gavs efter förhandlingar. De skonades från militär attack. Uppgifterna kommer från Mujahedin-källor i grannlandet Pakistan. Dessa källor har genom åren varit notoriskt otillförlitliga. Men resonerade eftermiddags oberoende bedömare, eftersom gerillan så uppenbart nu har situationen i sin hand, behöver den inte längre hitta på segrar. Uppgifterna antas därför vara sanna. I så fall håller Mujahedin nu alla Afghanistans stora städer utom huvudstaden. I norr i Mazar-i-Sharif har Tajik-hövdingen Massoud haft kontrollen i veckor och gått söderut och tagit landets viktigaste flygbas. I öster har Irans stödda shia-grupper för någon dag sedan tagit kulturstaden Herat. Från söder kommer fundamentalisten nummer 1, Hekmatyar, med sina styrkor. Hekmatyar har just ställt ultimatum: kapitulera villkorslöst före söndag, annars lyfter vi bort er med våld. Staffan Heimersson, Hongkong.
April 20, 1992, Bosnien-Herzegovina. Nu rapporteras att serber, det är antagligen serber, som uppträder i FN-uniformer, i alla fall baskrarna, och det är vita bilarna.
Från Bosnien-Herzegovina kommer idag uppgifter om fortsatta strider, och samtidigt så rapporterar FN-observatörer i Bosnien och i Kroatien att stridande milis nu börjat uppträda som FN-soldater. Vi har talat med major Lage Svensson vid den svenska FN-bataljonen i Sarajevo.
Ja, det är sådana rapporter har vi fått. De har alltså baskrar och som är blå, men hur de är, vilken blå färg de är, och de har, det finns vitmålade fordon och som kan se ut som om de har FN-emblem på.
Vad betyder det för eran säkerhet om det sprids sådana här uppgifter att det kan vara falska FN-soldater?
Ja, i och med det så är man ju osäker på att hur man uppfattas när man rör sig, och det finns ju risk för att man utsätts för större risker i och med att man inte kan säker på att det man ser är vad det ska vara.
Har ni klagat hos de berörda?
Det har framförts till de berörda. Det har det.
Handlar det här om båda sidorna?
Jag kan tyvärr inte svara på den frågan.
Major Lage Svensson vid det svenska FN-bataljonen i Sarajevo, intervjuad av Vladislav Savic.
Nordkorea 20 april 92.
Under magnifika former firade Nordkorea sin diktators 80-årsdag och i ett land som är bankrutt kunde en diplomat höras yttra. Jaha, där gick årets budget. Men Nordkorea, som är det sista stalinistiska landet på jorden, är inte bara i ekonomiska termer bankrutt. Det har glidit in i ett tillstånd av halvhunger. Landet har haft dåliga skördar 3 år i rad. Det är brist på alla livsmedel för en regim vars grundläggande politiska filosofi är juche. Självtillit, självförtröstan är det svårt att gå ut och be om hjälp. Det blir svångremspolitik i bokstavlig bemärkelse. I den här lilla stan är mataffärerna tomma. Det finns, får jag veta, aldrig kött, fisk eller ägg att komma över. Människor ska på sina ransoneringskort normalt få 700 gram ris eller majs per dag. För kvinnor, barn och gamla bara 300 gram. Men kupongerna som förgav mat för 15 dagar har utsatts för en drastisk nedskärning och ger nu mat bara för 3 dagar. Officiellt får varje familj 2 ägg i månaden. Och mjölk förbehålls gravida kvinnor och sjuka barn. Nordkorea är ett land vant vid storebrors manande kampanjer. Och kampanjen i landet lyder nu: Do Kim och Jamok. Låt oss äta 2 gånger om dagen, inte 3. Och idén utvecklas. Det är skadligt att äta för mycket. Hungern mattar ut människor. Det slår mig när jag besöker officiella institutioner hur ofta jag ser människor på arbetstid ligga sovande över bord och pulpeter. Det är lika ont om kläder. De flesta människor på landsbygden har bara sina arbetskläder. I hemmen går de omkring i sina underkläder. Och den som behöver köpa en tandborste kan inte gå in i en butik och göra det. Han måste först ha fått ett inköpstillstånd från sin arbetsenhet. Men med maten får regimen just nu hjälp. Ett grannland byter sitt ris mot nordkoreansk kol. Men riset kan inte transporteras närmsta vägen. Det måste gå omvägen via Hongkong och förpackas i nya neutrala säckar för att folket i Nordkorea inte ska få veta att riset kommer från blodsfienden Sydkorea. Staffan Heimersson, Kaesong i Nordkorea.